Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Fotbollskanalen Headlines torsdag, och det är 2 dagar kvar av gruppspelet. På något sätt har det ju gått undan. Och ja, nu börjar det utkristallisera sig mot slutspelet som drar igång direkt på lördag redan. Eller hur? Det är snabba ryck. Det är ingen paus emellan.
Nej, nu går det undan ändå. På ett sätt är det ju alltid lite jobbig skarv där när man plötsligt börjar tappa en massa lag. Det finns ju någon slags glädje när det är så många lag som är med och man känner sig mitt i. Nu faller det ju bort, men å andra sidan blir det ju en annan dignitet förstås på matcherna.
Ja, så är det. Och för egen del var jag på och såg det danska haveriet. Det var rätt plågsamt att följa. Herregud vad dåliga de var. Och en del av de stora stjärnorna ville inte ens gå ut i den mixade zonen efteråt. Det tycker jag är för jävla svagt faktiskt. Men kan man inte slå varken Australien eller Tunisien, så då ska man åka hem helt enkelt. Och sen fastnade jag ju faktiskt för det som det verkade som, jag undrar om Mexiko själv hade koll på det, för det kändes som det inte fanns någon frenesi. Det vill säga att det mål Saudiarabien gjorde spelade ju ingen roll, för hade Mexiko gjort ett mål, då hade man räknat total målskillnad och då hade de gjort fler mål än Polen. Så att de hade, det spelade liksom ingen roll, 3-1 eller 3-0 spelade ingen roll. Men det fanns ingen frenesi, jag tyckte det var konstigt. Visst borde de haft koll på det.
Ja, det kan man ju onekligen tycka på. Jag tänkte inte själv på det heller. Men så är det ju det. Och det är ju, gör det ju ännu mer slående, deras insats.
Ja, även om de vann. Men den stora grejen naturligtvis, det blev väldigt mycket fokus på Messi och Argentina. Även om det är trist att Mexiko och Saudiarabien åker ut ur ett fansperspektiv, så vill väl många på något sätt ha koll på Messi och dem. Att han lyckades, nu gjorde han ju inget mål, men han och Argentina tog sig vidare. De gjorde vad de skulle mot Polen och kunde vunnit med många fler mål. Men det är väl skönt för de argentinska supportrarna, eller?
Ja, precis. Nej, men det är ju en stor grej förstås. Att de lyckas ta sig ur det här. Och det finns ju hela tiden det här som på något sätt jäckar argentinarna med Lionel Messi och VM-bucklan och diskussionerna och jämförelserna med Diego Maradona. Och det här ämnet, det dök ju upp så sent som igår när Sky Sports intervjuade Mauricio Pochettino, den argentinske tränaren som ju tidigare var i både Tottenham och PSG, just om det här med Maradona och Messi.
What do you think of the way Lionel Messi is playing? And do you think that he needs to win the World Cup? It's the one thing that he's missing. You know, if you're going to consider him as the greatest player of all time, you know, Maradona won the World Cup. A lot of people say he did that on his own. Does Messi need to win the World Cup as well?
Under my point of view, no. Because Leo Messi won 7 Ballon d'Or and Diego no won. But of course, it's a big debate about this For me, Messi and Maradona are in the same level. They are the, I think, in their period are, were the best. And but of course, for sure, all the players want to win the World Cup because it's the dream when you are a child and you dream one day to win the World Cup. And for sure, for Messi, is the same, have the same idea in his mind. Hope that that happen because Messi is given is or gave or is giving also now too much to the football, and all the people think that maybe football can reward, and that is the massive possibility for football, reward Messi after Messi giving too much to football.
Man kommer ju inte ifrån det där att det blir en snackis som där, och det är ju inte rättvist att jämföra, det går inte att göra över tid riktigt så, utan det är ju förstås andra saker som spelar in. Jag menar, det finns säkert de som skulle argumentera för att Messi är större för han har bättre siffror och har verkat under längre tid, men Maradona har de här flera de internationella stora titlarna.
Ja, framförallt har ju Maradona dels ett VM som det kändes som han vann nästan på egen hand, sen att han blev det ju bara silver i Italien 1990, men där kändes det också som att han bar Argentina hela vägen, och jag menar allt med det han gjorde för Napoli, att han liksom tog ett mindre lag på något sätt. Så Messi har ju bara spelat i Barcelona och sen bytt PSG, ja men dominant på något sätt, även fall Barcelona inte alls var så dominant exakt när han kom in i Barcelona, så var det ju ändå det Maradona gjorde i Napoli som gjorde avtryck. Sen hade han ju svårt i Barcelona innan det var ju en helt annan fotboll om man ser de klippen, och sen efter fick han ju aldrig riktigt styr på karriären, får man väl ändå säga, så att han hade ju en mycket kortare karriär, så därför blir det svårare att jämföra. Men jag på något sätt önskar jag att Messi får ta den här pokalen för att på något sätt hamna på samma nivå. Sen är det ju naturligtvis svårt att jämföra dem för mig. Messi har ju, det är på något annat sätt, men det är ju svårt att inte beundra det Maradona gjorde med Napoli.
Det skulle vara skönt på något sätt i alla fall att han fick ur det här perspektivet, utan att hålla på Argentina, men att han fick liksom cementera sin status, att han kan leda ett landslag. Det han, som man ju gjorde i Copa America för många Argentina, var ju det, den förlösande grejen. Att man
det de vann i Brasilien 2021, precis, de slog och vann en titel. För känslan, eller det som har kommunicerats, har ju alltid varit att han har haft svårt att bli accepterad fullt ut liksom för landslaget, i och med att han har ju aldrig gjort någon mål i slutspelet i VM. Det har aldrig varit något riktigt super-VM. Det är ju det här att han lämnade Argentina som 13-åring och att många sådana parametrar som ligger emot honom helt enkelt.
Och just för att han ska få, jag menar, det är ju så, det finns ju många faktorer som kan behövas in förstås. Det här, det är ju svårt att nå samma kultstatus, han är ju alldeles liksom för beskedlig och blygsam personlighet kanske för att på det, ur det perspektivet jämföra sig med Maradona. Men att just att vinna, att leda dem till en VM-titel här skulle nog lämna stora avtryck även inför framtiden, även om hans liksom legendarstatus är ju given och hans plats i historien, men den kommer att få onekligen ytterligare glans om de vinner. Och de har ju en bra väg nu från det här vi har pratat om, att de ska åka ut, så möter de ju Australien i åttondel och sen så Nederländerna eller USA i kvartsfinal. Det är ju en ganska tacksam väg.
Åtminstone fram till semifinal, så där ser det ut att bli Brasilien, om i och för sig Spanien finns ju där än så länge, vi får se hur de grupperna slutar, men det ser att, jag menar, Australien ska man ju klara av, det är ett väldigt begränsat fotbollslag och det borde Argentina. Sen Nederländerna och USA, det är där känslan är att det borde vara Nederländerna som tar den, och att Argentina och Nederländerna, det är ju inget lätt motstånd, men det finns ju betydligt svårare, och hade man kommit tvåa i sin grupp, som man ju inte gjorde, så hade man ju haft Frankrike direkt. Så att det här är ju något helt annat. Så det ser ju på det sättet ljust ut för att kunna ta sig fram, och Brasilien och Argentina i en semifinal hade ju varit något otroligt, får man ju ändå säga, fotbollsmässigt. Ikväll går ju ett par lag in under press. Hansi Flick, Tyskland. Jag såg att han på presskonferensen sa att han inte trodde att han skulle få gå, utan om de skulle åka ut. Och han säger att jag är här för EM 2024, som är ett mästerskap man har på hemmaplan, och det var liksom den tiden och liknande. Och även fall man liksom skulle åka ut. Vad är din känsla kring Tyskland?
Ja, där har vi också sådana här vad det kommer att lämna för avtryck. Ska man, skulle de missa och gå vidare här, då kommer ju bli något löjeväckande allting kring det här med deras, till exempel med deras protester i inledningen av turneringen, och att de, då kommer det tolkas inåt att de inte har liksom bara fokuserade på rätt saker och allting, och en känsla av att landslaget är lite på villovägar. Men jag har ju en känsla av att de kommer att krångla sig vidare, trots att det inte har sett imponerande ut. Och de har ju ett spelarkapital som är ju jätteintressant. Så jag tror att de krånglar sig vidare, men det är ju många frågetecken kring dem.
Ja, det är ju ett läge där man ju ändå har... De möter Costa Rica, som inte haft något starkare mästerskap, får man ju vara ärlig och säga. Och på det sättet så kan det ju... Är det ju upplagt, de behöver ju jaga mål. Det är ju det speciella här i VM, att det är så... målskillnaden som gäller, det är inte som i UEFA:s mästerskap där det ofta är inbördesmöten. Och Tyskland är ju just nu sist i gruppen. Costa Rica, som ju överraskande slog Japan, så att Japan är lite i brygga. Tyskland slår de Costa Rica, så har de ju 4 poäng. Spanien möter Japan. Det hänger ju på något sätt på att Spanien inte förlorar, för ska de vara helt säkra måste de ju hämta in dem. Det skiljer 8 mål upp till Spanien. Så skulle Japan slå Spanien, då skulle det vara pressat läge för Tyskland. Behöver man alltså vinna 8 mål mot Costa Rica, och det lär man ju knappast göra. Men det blir ännu en sån nagelbitar som är lite kul. Det är kul att alla lag lever. Så har det ju varit i de tidigare, 2 av de 3 tidigare grupperna som har avgjorts, eller 3 av de 4 som har avgjorts. Så var ju bara Qatar som var ute, så att säga. Men här, alla 4 i teorin kan vara med, och Tyskland kan komma från sista platsen. Gör Spanien sitt jobb, de vill väl ändå vinna sin grupp för att få det lite enklare i nästa läge. För vinner de sin grupp så går de ju in och kan i och för sig få möta Marocko. Men det är väl bättre än att kanske stöta på Kroatien. Vi får väl se. Så att jag tror ändå på Tyskland ikväll. Ett annat lag som är under press. Det har varit enormt mycket negativa rubriker. Så att förbundskapten Roberto Martinez för Belgien var ute och gick hårt åt de här uppgifterna om att det har varit bråk. Innan har ju Thibaut Courtois, målvakten, talat om påhittade historier, och nu talar Roberto Martinez om fake news och att han var helt chockad över hur folk dra på med detta, och att man vill ha mer negativa nyheter, och att man har liksom skadat landslaget av att självmål mot Belgien. Jag är lite så att sådana här saker, det är sällan så att journalister sitter och uppfinner någonting helt och hållet, utan, och jag menar att Kevin De Bruyne och Thibaut Courtois inte är polare, är ju välkänt sedan länge. Det finns ju diverse kärleksaffärer där som är komplicerade, men det är ju också så att man från belgisk håll tar ner det här snacket om att de är lite för gamla, liksom. Det var ju De Bruyne och både Hazard tyckte att de var lite för gamla, men nu såg jag att Castagne var ute och sa att nej, han menade inte så, och jag kollar, vi är inte gamla, och Italien, de vann med lite äldre spelare, så ålder spelar ingen roll. Vad tror du om Belgien som går in i ändå ett lite jobbigt läge?
Ja, verkligen. Och Dernier Heure, en av de stora franskspråkiga tidningarna, den har på första sidan rubriken "Slutsnackat, vinn". Ganska tydligt besked då, mot bakgrund av precis det du har pratat om här då, att det har varit så mycket snack om och kring och läckta uppgifter och allting om stökighet och lite oro i belgiska laget. Så att nu är det liksom bara seger som räknas. Och då hamnar ju väldigt snabbt de här storstjärnorna i fokus igen då. Alltså De Bruyne som ju var... Det var ganska mycket rubriker om efter senaste matchen, han beskrevs som väldigt håglös. Och den som är på första sidan på den är, det är Lukaku. För han väntas ju starta idag. Och det ger ju dem kanske lite någon slags skjuts framåt möjligen. Även om vi inte alls vet vad vi har Lukaku. Men det är ju... Det ger ju lite extra nerv till det hela i alla fall. Kan ju också sammanhanget bara nämna att det är ganska mycket nerv i Bryssel också. De skriver i tidningarna om att man, poliserna på alerten, de är oroliga för att det kan bli stökigt om Marocko skulle kvalificera sig. Likadant också om det skulle gå dåligt för Belgien då ikväll. Och att borgmästaren har haft möte med representanter för butiksägare igår. Också med, mot bakgrund av eventuella stökigheter ikväll.
Ja, det var ju ruggigt stökigt efter att Marocko slog Belgien. Och det finns ju en stor population i Belgien som har... Ja, ursprung på olika sätt från Marocko, och man kan ju konstatera att Marocko är i ett gyllene läge. De möter ju redan utslaget, ett redan utslaget Kanada. Seger där så ligger de ju bra till för att faktiskt vinna gruppen, för att det är ju Belgien och Kroatien som möts. Och tar man för givet att Marocko slår Kanada, då är det ju väldigt enkelt för Belgien. Man måste vinna. Kroatien kommer då att vid ett kryss så blev Kroatien tvåa och Marocko kan alltså vinna gruppen. Och vinner man gruppen från Marockos sida, då får man tvåan från den, det kan bli Tyskland helt enkelt. Annars tvåan i den här gruppen möter då eventuellt Spanien. Så att det blir återigen en grupp där tre av fyra lag i varje fall lever, och vi får väl se om Marocko också klarar trycket när de har gjort det så här otroligt bra. Det är väl rimligt att tro att de gör det och fixar kanske en gruppseger. Det vore lite spännande.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vad är det annars för rubriker som skakar om från VM?
Ja, du var ju inne på Marocko. Vi kan ju fortsätta lite på Nordafrika spåret. Vi hade ju Tunisien som ju överraskande slog Frankrike igår, men ändå inte lyckades gå vidare. Det som är snackis i Frankrike mer än matchen, det var ju faktiskt det här målet de gjorde på slutet. Griezmann som kvitterade. Sen så blåste domaren av och... Det här i franska TF1 som ju är deras största tv-kanal, där lämnade man ju matchen där i tron att den var slut och övergick till reklam. Och jag kan ju föreställa mig att det var många som knäppte av där och ja, gick och la sig efter det. Men i tron att det var 1-1, och sen får man ju säga att resultatet inte blev det där, för att domaren ju då gick in, VAR gick ju in efter där och bedömde att det då inte skulle godkännas. Och så spelar man.
Nej, det var ju lite speciellt. För det, jag förstår, är det inte så att Frankrike till och med har överklagat det? För att det ska inte gå att döma bort ett mål på detta sättet.
Nej, de har lämnat in en protest, det stämmer. Det gjorde de sent igår kväll här, så man får väl se vad det blir av det. En väldigt märklig händelse i alla fall, och mycket, mycket skriverier också om hur TFN agerade här, att man lämnade utan. De upplyste ju sen när de gick tillbaks till studion efter reklamen om vad som hade hänt när man då gick, hamnade tillbaks i en match igen. Jättemärkligt, det måste ha varit.
Ja, otroligt.
Sen så vi var ju inne en del på Danmark här och fiaskot som ju fiaskostämpeln som är stor och tung. Ni har gjort en hel nation besviken, har man i BT exempelvis. Onekligen ett oväntat bakslag också sett, och en kontrast till EM. Och vi pratade ju betyg igår väl, och
ja, precis.
Danska skalan 1-6 där BT är Kasper Hjulman 0 på 1-6 skalan, så att man var inte helt nöjd med hans bidrag i det hela. Men förbundsbasen Peter Möller så här vill fortsatt satsa på Hjulman.
Ja, och det är ju ändå så att det är ett jädra fiasko måste man säga. Och det är ju dubbelt fiasko. Jag såg att jag fick en krönika från BT skickad av mig, min gamla kollega Patrik Ekvall, om att de saknade bollar helt enkelt, och det hänsyftar både till spelet på plan naturligtvis, men även utanför det här att man hade liksom en väldigt tydlig ambition om att göra avstamp på ytan, och sen blev man stoppad för kläderna för man bad om ur tillstånd, sen blev man stoppad av One Love, så det blev liksom varken eller. Jag tror att det är som någon skrev i dansk press, hur snabbt kan man tappa kärleken hos ett folk, och menade att de hade verkligen tappat kärleken på många sätt. Och jag tror att det är den här dubbla kombinationen som gör att men folk är otroligt besvikna helt enkelt kring Danmark. Både sportsligt och osportsligt. Annat i Australien däremot.
Vilka jubelscener har du sett
det? Ja, det är helt galet. Och jag såg att de hade nu gjort klart för en ny liksom sån public viewing. Det skulle kunna bli riktigt pådrag när det är dags för deras åttondelsfinal. Första sedan 2006, och för mig är ju detta en större skräll än 2006, eftersom det verkligen är ett lite, ja, det man pratar om engelska spelare, journeymen, eller liksom sådana som vaskar runt i den nedre vegetationen av fotbollsvärlden. Det är ju inga S direkt, som det ju var 2006. De möter ju alltså Argentina och kvartsfinal. Det kommer ju återigen bli mitt i natten, för det var ju det som var det häftiga med scenerna från Australien, att det var verkligen mitt i natten som folk var uppe och tittade.
Ja, det är ju, det får man alltid att tänka på det här när man ser ibland när något Premier League-lag har vunnit titel och man ser jubelscener från ett typ Thailand och sånt här mitt i natten, där de åker omkring i karavaner och firar och så här. Och så tänker man ju på det här att man så fördomsfullt ofta, inte minst i England, viftar bort såna här asiatiska fans som liksom inte plastfans ungefär. Men jag menar, tänk dig just de här som sitter mitt i nätterna och kollar, det är ta med tusan riktigt engagemang det där. Och i Australien här nu, det var ju tusentals story som var helt galna här då, klockan 4 på natten när matchen var fantastiskt att se. Och just det här med att det var så mycket känslor och firande och ingen sömn där i Melbourne från Fed Square, så var det ju verkligen kontrast när man läste förbundskapten Graham Arnold som just då pratade om framgångsreceptet och då sa citat: inget firande, inga känslor, sömn och inga sociala medier.
Nej, och jag läste en intervju med honom inför mötet med Danmark där han ju pratade om, han var förbundskapten för Australiens OS-lag 2021 i Tokyo, där de ju inledde med att slå Argentina och det var liksom världens halabaloo. Och han menar att det påverkade spelarna så mycket. De låg hela liksom natten och kollade sociala medier. Han hade helst velat stänga av sociala medier, för han menar att det påverkade dem. Förlorade de två matcherna följande och åkte ut. Det var det han var rädd för nu, att liksom att inte spelarna ska fara iväg för mycket.
Ja. Ja, det går ju inte att säga emot honom med tanke på hur han lyckats få ett så pass, precis som du var inne på tidigare också här, även relativt sett till tidigare årgångar av Australien som har haft lite spetsspelare, så hade man ju på förhandet, kunde man inte skönja någonting sådant.
I Mexiko så vann man ju mot Saudiarabien, men det hjälpte ju inte. Det var ju som jag var inne på i början, hade man gjort ett mål till så hade man gått vidare på fler gjorda mål, och det fick effekt direkt.
Ja, Tata Martino sa ju redan på presskonferensen att han lämnar nu när kontraktet går ut, och det är väl också ungefär vad de mexikanska medierna tycker, är mycket missnöje, och första spelarmissnöjet noterade jag också nu här på morgonen från Luis Chavez, målskytten, som säger i ett uttalande där, så säger han också, i den andra matchen, alltså den mot Argentina, förstod vi inte vad han föreslog gällde spelet. Då. Så att där finns, ja, det var missnöje och det fick snabbt snabb effekt. Första förbundskaptenen väl att gå här.
Ja, det är han är garanterat inte den sista som får gå. Vi får väl se vad det blir av det hela, så att säga. Jag tänkte att vi skulle titta lite på tv-siffror. Det har varit mycket snack om tv, och jag vet Expressen hade en stor artikel om hur mycket TV4 SVT tappar. Och det får de gärna ha. Jag tycker ändå man ska bara flika in just det här som jag tyckte inte framkom tidigare, att det är ju ändå så när man jämför historiskt, så har ju sättet vi tittar på tv förändrats, för det första. För det andra, svårt att jämföra att VM som går i november och december, där en del går under arbetstid, med matcher som går på en sommar. Det är liksom parametrar man ändå behöver ta in, tycker jag. Men uppenbart i Tyskland, det ska bli intressant att se när man får siffrorna, för att där kan man ju säga att Spanien-matchen gick ju i söndags, det var bara 10 miljoner tittare om man jämför med match nummer 2 mot Sverige, som de spelade match 2 i VM 2018 mot Sverige, det var det 27,5 miljoner tittare, så att då är det 17,5. Där är det ju nog det största tappet. Även i England har man ju tappat en del, men till exempel England-Wales hade ändå 18,7, kan man jämföra med semifinalen mot, eller förlåt, då kan man jämföra med kvartsfinalen mot Sverige, hade 19,9 i VM 2018. Så att inte så stor skillnad på England-Wales och på det sättet. Men bara 7,4 såg mötet med Iran. Å andra sidan, den gick ju mitt på en måndag. Kanske inte då folk sätter på tider. FIFA skryter gärna, och det är ju på något sätt, så behöver man ju göra en djupare analys. Det finns ju det som heter andel, det vill säga att man brukar titta på, ja, men om vad går, hur många tittar på tv just nu klockan 11 en förmiddag. Ja, men om då 80% tittar på tv för att se på fotboll, så är det ändå en framgång, så att säga. Det är svårt att jämföra siffror, ja, rakt av med varandra. Det andra är ju det här då med streaming. Men Brasilien, de är upp från 2018, deras siffror hittills. USA, mötet med England, bästa herrmatch någonsin. Ska sägas att damerna hade 25,4, alltså USAs damer som ju är framgångsrika än herrarna. De har alltså 10 miljoner bättre som resultat. Men jag tror att Fox News, eller Fox som sänder VM, är otroligt nöjda. Och lägger man på de spanska siffrorna, för man har ju även spanska sändningar, Telemundo, som har haft väldigt bra, till Argentina, Mexiko var över 10 miljoner bara i USA. Så är det en framgång. Nederländerna, jag var överraskad att de lyckades locka 3,8 miljoner i ett land som är ändå inte mycket större än Sverige mot Qatar, men det ansågs som en besvikelse. Den stora framgången för FIFA och arrangörerna är väl i Mellanöstern, upp 113% jämfört med 2018. Det speglar naturligtvis att det går här. Qatar, Saudiarabien vann ju sin första match. Marocko, Mellanöstern, Bein Sports har i Mellanöstern och nordöstra Afrika, det man kallar MENA, har de upp 113%. Så att beroende på vilka marknader vi tittar på, det är klart att man kan titta på Tysklands marknader och Sverige och Norge och andra länder där man tappar. Det är garanterat så att intresset är mindre. Så vägs det upp av att det i andra delar av världen ett otroligt mycket mer ökande intresse, och jag kan misstänka att även Australien hade rätt fina siffror i natt. Jag kan tro att Argentina hade bra siffror. Jag kan misstänka att Polen hade bra siffror, så att vi kanske får återkomma, eller vi kommer få återkomma när det kommer liksom mer siffror, mer detaljer och liknande kring det här. Det är ju intressant, och det beror på hur man vill skriva historien. Vill man bara skriva att det går åt peppan så kan man göra det, men man får ändå ta in att FIFA och de som arrangerar, de ser en helhet, och då tror jag att de ändå ser, de ser mer uppsidor. Sen måste man vara försiktig med vad FIFA sprider för siffror. Det var lustigt när jag var på Danmark, Australien, så var det ju, jag fattar inte hur de lyckas fylla upp arenan till kanske 75%, 80%. Bara sista kvarten. Bara känns som att de måste bussa till en folk, för det var helt tomt. Ingen stämning överhuvudtaget, inget tryck. Och så pratade med någon som jobbade och sa att men det kan ju inte bli fullt idag. Nej, inte en chans. Men sa att FIFA kom väl upp i att det blev fullt. Ja, garvade personen och sa det är självklart. Och mycket riktigt kom det liksom någon sån siffra över kapaciteten. Och man bara, det är ju liksom, jag satt bredvid Lasse Granqvist som kommenterade, och det är som han sa efteråt. Jag nämner inte siffrorna för att ingen kan ta dem på allvar längre. Publiksiffrorna. Men det är en stor succé i FIFA-världen, och det kan man nästan säga om gårdagen. Jag var värd ett bättre öde. Jag tog bara in en poäng. Jag hade ju helt rätt på Polen och Argentina, och jag hade ju tippat rätt på att Mexiko skulle slå Saudiarabien. Hade vi kört ett mer rättvist system så hade jag lätt överlägset. Däremot gick vi bort oss bägge två på Australien, Danmark och Tunisien, Frankrike. Ingen bra dag för dig.
Nej, det var en ovanligt dålig dag, men det är väl undantaget som bekräftar regeln snarare.
Jag knappar in, så att det är härligt.
Vi är uppe då 8-4 eller?
8-4, ja, och det borde, hade vi räknat på ett annat sätt hade jag haft en stor ledning.
Då hade förutsättningarna varit annorlunda i tipset också. Som
man jo, men...
Tänkt annorlunda.
Jag läste ju den att Saudiarabien hade dansat klart. Då är det dags för Kroatien-Belgien. Först ut, oerhört svårtippad match, tycker jag själv. Men är det inte Kroatien ändå som tar det med, eller är det lossnader för Belgien? Jag vet inte, vad fan ska jag tippa på denna? Jag tror att Belgien skräller, är det för mig, och vinner med 2-1.
Okej, jag hade 1-0 till Belgien här. Så jag nästan hoppades att du skulle ta Kroatien här också. Jag tror också det kan. Det bara känns som att det borde ju någonstans finnas en del att få ur det där jäkla laget en gång till.
Ett sista ryck. Jag tror att de skräller och faktiskt tar sig vidare, och det blev adjö för Kroatien. Kanada, Marocko, det är du som tippar den.
Marocko är ju som sagt i ett fantastiskt läge, och det är väldigt kul, och de är ju faktiskt väldigt bra också. Så att, och med tanke på hur Kanadas försvar ser ut, även om jag tycker det är ett otroligt kul lag, så är det ju svårt att se dem stå emot. Så 2-1 till Marocko har jag.
Ja, jag har 2-0 till Marocko. Och sen är det Japan-Spanien där. Jag tror på 3-0 till Spanien. Jag tror faktiskt att men Japan, den smällen när man förlorade mot Costa Rica, den kommer bli kostsam och innebär att man får åka hem.
Ja, jag är helt inne på samma linje, och Spanien förväntas ju inte göra särskilt många förändringar i startelvan. Det blir ingen sån utbyte av spelare som Frankrike gjorde exempelvis, utan här, de påtalar hela tiden Luis Enrique här att man ska bli ett, och jag tror de vinner med 3-1.
Och sen är det då sista matchen i den här gruppen, Costa Rica, Tyskland. Vi får väl se vem som kliver fram, om det blir någon tysk hjälte. Costa Rica, man får ju beundra att de slog Japan, men det känns som att de har annars haft svårt att göra avtryck i det här mästerskapet. Insatsen mot Spanien var ju rätt svag. Vad är ditt tips? Costa Rica, Tyskland?
Ja, det är svårt att gå på någon överraskning här, utan jag har 3-0 till Tyskland.
Japp, och jag har 1-4. Men jag kanske ska ändra till 0-4, eller räcker 0-2? Ja, jag ändrar till 0-2. Det kommer jag ångra säkert.
Men det får vi hoppas.
8-4, och jag knappar in, och vi är tillbaka igen som vanligt under fredagen med ett nytt avsnitt. Några frågor och tankar, olof.lund@tv4.se, och så ser vi sista gruppspelet under fredagen är vi tillbaka, och vi kör över åttondelarna också. Det är full rulle!
Small details are big surfaces, tight corners are odd shapes, flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.